svenska högtider och traditioner produceras av Ryöstad Media AB.
Välkomna till min och Mattias lilla podd som heter Svenska högtider och traditioner. Men idag så är jag bara med i början och på vår första tradition. För du ska träffa någon annan, lite vänsterprassel.
Ja, jag ska träffa Kim Fredriksson om en liten stund för att prata om dagens ämne, nämligen romernas nationaldag, eller internationella romadagen. För det är någonting som Kim är expert på, just romer och romska traditioner och romsk historia.
Just det.
Så därför så tänkte jag att men vi känner ju en snubbe som har jättebra koll på just de bitarna.
Ja.
Men när jag pratade med honom så sa han att han hade inte speciellt bra koll på den här romadagen eller romernas nationaldag.
Ska man nästan då tänka sig att det säger någonting om den här dagen?
Jag skulle nog kunna säga att det säger ganska mycket om den dagen, vad det är för typ av dag. Absolut.
Ja, ja. Men det är någonting som ni får prata om lite senare idag helt enkelt. Yes. Men vi ska i alla fall köra fem snabba.
Ja, för att jag tänkte att det är bättre att du och jag gör det än att jag och Kim gör det.
Ja.
Så vi kör på bara.
När firar vi?
Den 8 april.
Vem firar?
Myndigheter och en del romer.
Hur firar vi?
Genom att uppmärksamma romernas situation och romernas historia.
Hur länge har vi firat?
Sedan 1990-talet, tror jag. Nu blev jag lite osäker.
Äter vi något särskilt?
Nej, inte vad jag har hittat.
Men då kommer vi till den frågan. Kan du och jag komma på någonting man borde äta?
Ja, det finns.
Nej, du tar med dig till Kim.
Jag tar med
Kim
den vet. Ja, vi tar med den frågan till Kim. Och ja, så swishar jag dit nu.
Ja.
Nu ska vi börja där med just definiera begreppet rom.
Mm.
Det är någonstans, det är lite därför jag tänkte att det var lämpligt att träffa dig, Kim Fredriksson, hemma i ditt kök. Vem är rom, om vi börjar med den frågan?
Alltså det är ju en, vi är ju en etnisk, alltså en etnisk folkgrupp helt enkelt liksom. Och man kan ju se det på till exempel DNA etc. Liksom alla romska folkgrupper i Europa kommer ju ursprungligen från norra Indien, Pakistan ju.
Mm.
Och det som förenar oss är ju framförallt vårt språk.
Mm.
Eller våra olika språk kanske man bör säga. För att bland Europas runt 20 miljoner romer så finns det åtminstone 50 olika varieteter på romani.
Och hur stora är skillnaderna i de olika varieteterna på romani?
Alltså det kan vara jättestor skillnad. Om du tänker dig själv liksom att någon som har växt upp i till exempel Rumänien så har de kanske bott där då sedan 1000 år va? Medan vi resande då som kom till Sverige på 1500-talet vi har ju växt upp här. Om du tänker dig då liksom alla teknologiska framsteg som har gjorts under den här tiden, då har man gjort olika direkta översättningar på eller liknande och tagit fram nya ord för. Och då blir det ju liksom att man hämtar mycket inspiration från världsnationen. Mm.
Men är det bara orden som skiljer sig eller är det även typ satsmelodi? Och...
Ja, satsmelodin skiljer ju åt eftersom man tar ju till sig mycket av det som världsnationen har.
Mm. Men om vi säger, om du som resande i Sverige skulle träffa en rom från Rumänien, skulle ni kunna prata med varandra på romani? Eller är det för olika?
Alltså man kan ju föra vissa konversationer eftersom vissa ord är ju exakt likadana.
Mm.
Men sen blir det ju problem när det gäller satsmelodin. Mm. Man hajar inte riktigt liksom. Nej.
Men inte den skillnaden som du som skåning och jag som sköter. Vi förstår ju varandra tämligen enkelt. Men det är större skillnad.
Det är större skillnad skulle man kunna säga. För jag menar, om jag träffar till exempel resande från Tyskland. Så har ju de den tyska satsmelodin i sin romani.
Mm.
Och det innebär ju kort och gott att det kan bli lite problem att förstå varandra.
Mm.
Men däremot så svenska, tyska, Det är inte helt olikt varandra.
Nej, men det kan ju faktiskt vara så. Jag pratar ju själv inte tyska, men jag vet att jag hamnade blev bredvid ett tyskt par på ett tåg en gång. Ja. Och de kunde inte engelska, men jag pratade engelska. De förstod lite grann. Jag förstod lite grann av vad de sa på tyska. Så vi kunde ändå ha någon sån här konversation. För att, som du säger, språken är inte helt olika. Det kommer ju ändå liksom samma språkfamilj någonstans.
Jo, exakt. Och det är ju där själva grejen är när det gäller romani också. Att det är ju samma familj.
Mm.
Så därför har man ju, vissa ord är ju liksom universala liksom för den hela romanen till exempel.
Mm.
Framförallt viktiga ord som till exempel vatten och kroppsdelar, men också militära ord. Och det tyder ju också på liksom att man var ju ett militärfolk från första början. Och det var ju så man började liksom den här folkvandringen. Det var ju genom militära slag helt enkelt.
Men om vi ska ta och zooma in, eftersom det här ändå är en podd som pratar om svenska högtider och traditioner. Ja. Om vi ska prata, liksom zooma in på den romska historien i Sverige, så nämnde du att resande folk har vi känt till sedan 1500-talet i Sverige. Stämmer. Det är 1512 någonstans, så jag tror det finns någon skrift i någon sån Stockholms tankebok eller vad det är för någonting.
Stockholms betänkenbok.
Ja.
Och där var det ju 1512 som angavs, och då var det ju ett antal familjer som dök upp då. Och sen efter det så har ju resande dykt upp i Sverige och funnits här sedan dess. Liksom.
Mm.
Min egen familj kom hit här ungefär på 1600-talet.
Mm. Vet du varifrån din familj kom till Sverige?
Ja, faktiskt. Det går ju att spåra. Och vad vi har kunnat spåra till är ju ursprungligen från Danmark och Holland.
Mm.
Och sen efter det så vet vi inte riktigt.
Nej. Men sen 1500-talet så har vi haft någon typ av romsk närvaro i Sverige. Och så som jag har förstått det så kan man prata om olika vågor av romsk invandring från liksom olika delar av världen. Vad kan vi säga om det?
Jo, alltså om vi tittar på till exempel den svenska minoritetslagstiftningen, så definierar man ju den nationella minoriteten romer i Sverige utifrån fem olika undergrupper. Då kan man ju säga den äldsta och största gruppen romer i Sverige, det är ju vi som är resande. Och vi är väl någonstans mellan 60 till 100 000 individer. Den andra gruppen som kom hit, det var Kalderasch-romerna. Och de kom ju hit i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet.
Och varifrån kommer de?
Det var ju framförallt från Rumänien och Östeuropa. Och det skedde ju ungefär samtidigt som Rumänien avskaffade slaveriet av romer då, som hade pågått ända sedan 1100-talet. Liksom. Efter Kalderasch-romerna så var det, om jag minns rätt, en grupp Lovari som kom hit under 1900-talet. Vi hade också en ganska stor del finska romer som kom hit under 1950-talet. Och det var ju efter att Sverige då tillät att romer kunde resa in i landet. För innan det så hade vi ju förbud mot det. Och det förbudet ledde ju bland annat till att man skickade tillbaka till exempel resande eller andra då Kalderasch-romer till Tyskland till exempel, typ, rakt in i lägren liksom.
Mm. Det är ju också en del av den romska historien som man kanske inte är så allmänt känd när man pratar just om förintelsen. Det är ofta den judiska delen av förintelsen som man pratar om. Men i den berättelse om i den förintelse som genomförs under 30- och 40-talet, där är ju romerna också en grupp som ska utrotas som folk.
Ja, alltså, man gav ju sig tidigt på romerna i Tyskland. Den nationalistiska regimen där var ju väldigt tydlig med det, att de ville göra Tyskland zigenarfritt, som de kallade. De dolde inte sina åsikter för fem öre. Och än idag vet man ju inte riktigt hur många som mördades av regimen, men forskare som Ian Hancock med flera, de har ju lyckats fastslå att det är drygt 1,5 miljon människor som dog.
Och även om vi har ju inte haft folkmord av romer i Sverige på det sättet, så har ju ändå situationen för romer historiskt och även fram i våra dagar varit väldigt utsatt. Jag roade ju mig med att sitta och läsa lite gamla tidningsartiklar om olika tattarutredningar och liknande som man höll på med i början på 1900-talet. Hur ska man liksom teckna någon bild av romers situation i liksom ganska breda penseldrag under säg 1700-1800-1900-talet?
1700-1800-talet var väl lite olika. Dels så hade du ju en ganska omfattande antiziganism i samhället liksom, där människor blev oerhört dåligt behandlade. Samtidigt så kan vi också se att det fanns en viss acceptans också från samhället. Du hade till exempel på 1700-talet hade du ju romska förband liksom, romska regementen, resande regementen inom militären då, som var ute och slogs för Sverige. Och det tror jag inte de hade haft liksom, om de inte var accepterade.
Nej, det känns ju som en rimlig slutsats.
Ja.
Men kan man då kanske säga eller anta att den här liksom verkligt grova antiziganismen växer fram sig på 1800-talet i samband med någon typ av nationalism i Sverige, där man ska ha en gemensam identitet och det är viktigt att definiera sig gentemot vilka som inte är svenskar någonstans?
Definitivt. Alltså där börjar ju själva den här definieringen då, liksom det här nationalromantiska som senare låg till grund liksom för det som skulle ske på 1900-talet, framförallt när man tittar på eugenetikrörelsen, det vill säga rasrenhetrörelsen egentligen liksom.
Jo, men den var ju, alltså, det är också en där sak som kanske ibland glöms bort när man pratar om den svenska historien, att det här med rasrenhet och rasbiologi, det var ju komilfå, det var ju allmänt vedertaget under de första årtiondena av 1900-talet. Och tanken var ju att man skulle skapa en, liksom en bättre folkstam genom att helt enkelt göra sig av med, eller åtminstone kanske sterilisera framförallt, grupper som inte skulle få egna barn.
Jo, och det är därför jag också vänder mig lite grann emot det du sa, att Sverige kanske inte har haft folkmord. För att det här är ju en folkmordsliknande politik som faktiskt genomfördes under stora delar av 1900-talet. Det var ju 10 000-tals människor som blev tvångssteriliserade. Bara på grund av etnisk bakgrund. Och man tog ju även liksom barn ifrån familjerna, placerade ut dem hos majoritetsbefolkningen, så att de inte skulle kunna ta del av sin egen kultur. Så att de inte skulle kunna växa upp och tala sitt eget språk. Det där har ju gjort liksom så att antalet resande i Sverige idag inte ens kan sitt eget modersmål på riktigt liksom. Det är knackligt. Det låter ungefär som att någon nyanländ kommer till Sverige liksom och försöker prata svenska ibland liksom.
Ja.
Vi pratar kanske då av kanske 60 000-100 000 individer, så är det kanske runt 4 000-5 000 som kan sitt modersmål flytande.
Ja.
Och jag menar, allt det här beskrivs ju faktiskt i FNs konvention om, när det gäller folkmordskonventionen i FN ju.
Jo, men absolut, i det att man försöker genom olika åtgärder förinta en folkgrupp, och har man då som metod att man dels steriliserar och dels tar barn ifrån familjerna, så handlar ju det i förlängning någonstans om att man vill göra sig av med den gruppen, att det är det som är målet. Däremot, alltså det jag kanske menade snarare, det är att vi hade ju inte den typen av förintelseläger som man hade i Tyskland och Polen under 30- och 40-talet. Men om vi tittar på efterkrigstiden och romernas situation efter kriget, och när vi liksom kommer in i svenska rekordåren och det svenska folkhemmet, sker det någon förändring där, skulle du säga?
Alltså bara några år efter liksom att förintelselägerna var kända för omvärlden, så hade vi ju liksom raskravaller i Sverige där man såg stora rasistiska mobbar som försökte...
Tänkte på Jönköping till exempel.
Till exempel Jönköping. Men liknande saker skedde ju även på mindre orter. Man kan väl nu säga att åren därefter var också minst lika svåra liksom. Jag har ju tur som växte upp liksom under 80-90-talet och slapp de där åren, kan jag väl säga.
Och kommer man fram då till din uppväxttid, ja, just 80- och 90-talet och sen 00-10-talet, skulle du säga att det har skett en märkbar förändring då?
Det skulle jag väl nog vilja påstå, att det har skett en förbättring. Den här öppna antiziganismen är inte lika påtaglig under 80-90-talet till exempel. Den fanns ju där, men den var inte lika extrem liksom. Mm. Däremot så ska man ju liksom också komma ihåg det här liksom att Malmöpolisen under den här perioden liksom och kommande år framöver liksom även långt in på 2000-talet liksom har sysslat med rasregister etc. Mm. Liksom. Så frågan är liksom hur mycket under ytan som fortfarande finns kvar liksom. Mm.
Jo, för det är ju en sak att det inte finns, om man ska säga, officiell rasism i den bemärkelsen att vi har inga officiella lagar. Däremot så är väl min upplevelse åtminstone att det finns extremt mycket fördomar gentemot romer, jo, även idag hos folk i allmänhet.
Men sen blir det ju också så här, alltså jag som relativt ljushyad och liksom som kan de sociala koderna i samhället, liksom, för mig är det ju betydligt lättare.
Mm.
Jag möter ju inte den typen av diskriminering. Och är jag dessutom en man som väger liksom 100 kilo och är 1,85 lång och jag berättar om mitt ursprung. Det är inte många andra män som börjar sitta och hålla på med grov rasism och antiziganism då. Liksom. Skulle jag däremot vara mörkhyad kvinna till exempel, då blir det ju betydligt värre.
Mm.
Och det beror också på var i landet man bor till exempel.
Men om man tittar då på den romska gruppen, om vi ska prata i generella termer om den romska gruppen och romsk kultur och för att knyta ihop det med just internationella romadagen eller romernas nationaldag. Om vi börjar där, 8 april, är det någonting som du som rom uppmärksammar?
Inte personligen, nej.
Nej.
Jag brukar se liksom att det blir lite flaggdagar här i Göteborg liksom, och det tycker jag är väl trevligt.
Mm.
Men för mig betyder den dagen inget speciellt faktiskt.
Nej, det är ju en sån här typiskt uppifrån skapad dag. Jo. Man bestämde på en konferens 1971 att 8 april skulle vara.
Ja.
Eller det var att konferensen var 8 april och sen så bestämde man på typ 90-talet eller när du var att men det här ska vara internationella romadagen.
Jag tror man bestämde det 1971.
Eller var 71 samtidigt som, ja. Men det har någonting med att det är datumet. Ja. Den enda som historiska betydelser och det är just att konferensen.
Och i Sverige så har man då firat den officiellt sedan 2001 om jag minns
det. Och det är samband med det här att man har den nationella minoritetslagstiftningen eller?
Ja, det var ett år efter den nationella minoritetslagstiftningen trädde i kraft.
Mm. Men om vi liksom rundar av då, vi släpper den här 8 april för jag tror inte att det finns så egentligen mycket att säga om den som firar. Då finns det andra dagar på året eller andra kulturella företeelser som man inom den romska kulturen har gemensamt som man firar som jämförbart med till exempel kristna eller muslimska eller judiska högtider för den delen?
Inte på det sättet, eftersom vi är ju inget homogent folk liksom på det sättet. Så det innebär ju att det finns ju en väldig mångfald av olika saker som folk väljer att fira och uppmärksamma.
Mm.
Vi har ju till exempel ganska stor andel romska katoliker.
Mm.
Och de väljer ju att fira till exempel Santa Anna och så vidare.
Mm.
Vi som är mer, vad ska man säga, ateister här i Norden.
Ja, men sekulära romer i Norden.
Sekulära liksom, vi har ju våra, liksom, vi firar väl jul och midsommar som alla andra här liksom.
Men det är ingen specifik romsk prägel. Nej. På det, om man säger så.
Inte på det sättet, utan det som kanske särskiljer den romska prägen så att säga, det är väl just den här betydelsen av familj och släkt liksom. Det tenderar till att vara ganska stora middagar liksom och så vidare när man väl träffas. Liksom. Mm.
Så det är någonting som är ändå kan man säga ganska typiskt för den romska kulturen, just att familjen och släktens betydelse.
Ja, det skulle man lätt kunna säga.
Mm.
Nu har väl inte jag det riktigt så själv. Jag bor liksom här i Göteborg utan min släkt är närvarande här. Mm. Så att jag reder väl mig själv så att säga.
Mm.
Men tittar man på det rent generellt liksom, så är det ju det, liksom, det är ju inte bara att mamma och pappa dyker upp med en present liksom, när barnen fyller år normalt sett. Utan då kommer ju
moster och faster och mormor och morfar och kusiner. Och
allt möjligt. Mm. Ja. Som jag själv vet ju inte hur många kusiner jag har. Liksom. Jag har ingen aning. Liksom. Men jag tror väl det är någonstans runt 50 eller något. Jag vet inte.
Det är betydligt fler än vad jag har i alla fall. Så kan vi säga.
Ja, jag tror mormor och morfar fick väl en 11 barn eller något sånt. 10-11 barn.
Ja. Yes, Kim Fredriksson, tusen tack för att du tog dig tid att prata lite om den romska gruppen och den romska kulturen.
Tack själv.
Så hörs vi igen den 14 april där vi ska prata om Tibutiusdagen. Då kommer inte Kim behöva vara med, utan då är det jag och Daniel som pratar igen. Ha det bra tills dess. Hej då!